Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Här borta. Hejsan, Sebastian. Nob Harris från PR här. Först och främst, grattis till väldigt god lyssning.
Tack.
Men det har varit en del frågetecken som höjts den senaste tiden. Om man tittar på poddens deltagarlista så har vi ju Therese Strömberg som inte kan vara med och citerar att hon har för mycket att göra. Okay. Pontus Wenemo, Sparlös försvunnen och Noah Bafner helt enkelt inte vill vara med längre. Vad har du själv för ansvar här?
Jag vill kommentera inte på det.
Anklagar du mig här idag, Nob Harris? Anklagar du mig?
Nej, men det är en fråga som måste ställas.
Men förstår du vad du anklagar mig för genom att ställa den här frågan? Alltså att du anklagar mig. Du anklagar mig.
Nej, jag ställer en fråga varför. Vilket ansvar du har att allt färre personer vill delta.
Du anklagar alltså mig för att vara extremt dålig på att få folk till den här podden. Och att varje avsnitt är ännu ett förlorat slag i min kamp mot de stora egorna som är med i den här fruktansvärda produktionen. Och ja, du har ju rätt. Rush är tillbaka, Sportexpressens Premier League-podcast med mig, Sebastian Mattsson, och tom ruta, Petter Landén.
Tack, då vet jag att jag är femma i absolut längst ner.
Ja, du har ju petat ner Martin Heinis efter hans katastrofala introinsats för, låt oss säga,
så det finns,
fyra avsnitt.
Ja, det finns en plats sex där. Oskar Broström, Carl Djurborg, är de också med någonstans fortfarande?
Det kan vi nästan ha en Twitter-poll om. Vem är före i den hierarkin? Vem tar den återvärda sjätteplatsen? Är det Carl Djurborg eller är det Oskar Broström? Jag vet vem jag föredrar, men jag tänker inte säga det. Det vore oproffsigt för mig. Eller oproffsigt av mig som programledare och ta sidor där.
Ja, verkligen. Men du skulle aldrig uttrycka en åsikt.
Jag skulle till exempel aldrig säga att Oskar Broström var mycket bättre än Carl Djurborg.
Nej,
jag skulle aldrig säga.
Det hedrar dig, Sebastian.
Ja, exakt. Jag skulle aldrig göra en sorts ställningstagande. Vi har faktiskt, apropå att det är tunt här idag, vi har ju faktiskt besök av en praktikant idag.
Det har vi.
Det visar hur stora vi är, att vi har egna praktikanter.
Ja. Nu har vi tagit klivet in i the big leagues.
Ja, det är faktiskt sant. Tuva, vill du säga hej till lyssnarna? Hej.
Allihopa.
Hej. Du kan ju berätta förresten, det är en väldigt moraldödande sekvens som utspelade sig precis innan vi skulle spela in. För att fråga dig, Tuva, som du gör i praktik på Expressen. Fråga dig, vill du vara med och spela in min podcast? Och då sa du...
Vilken?
Ja, vilken podd sa du? Det säger en hel del om vår status.
Men är det,
bygget.
Nu bara för att jag ska försvara oss in i döden, är det som när Winston Churchill fick frågan, du har fått Nobelpriset, och han frågar, i vilken kategori?
Var det så du menade, Tuva?
Nej.
Nej, bra försök, Petter, men jag tror helt enkelt inte det. Jag tror det här vittnar om att vi har en smal podcast, men det kanske man inte ska vara... Så skamsen över.
Nej,
så det finns något fint i det också.
Vi har ju slagit på trumman över hur indie vi är tidigare.
Otroligt indie. Inte ens folk som jobbar här vet vilka vi är.
Nej.
Det är otroligt coolt.
Det är väl per definition indie.
Ja. Det påminner lite om Ali G bjöd in Jarvis Cocker. När Jarvis Cocker kom upp på scenen sa han, vad gör du här? Städerna ska inte komma upp om en timme. Ungefär den staten har vi.
Det säger någonting mörkt om Jarvis Cocker också.
Mer om det är vår Jarvis Cocker special som kommer.
Oh, snälla, ja. På riktigt.
Nu tänkte vi snacka mer om Manchester City och inte om Gallagherbröderna, för det är ju utnött om något liksom.
Ja.
Men vi känner ju ändå att vi vill snacka inte så mycket om FA Cup-finalen, för
det
den var ju,
finns ju ingenting att säga,
ännu mindre riktigt. Spännande än vad man trodde. Det var mer som en symbol för Citys dominans och Citys register. Kanske att det var en liten upprättelseshow för De Bruyne, som ju inte varit lika central för City den här säsongen som förra, men ändå fick liksom på den största scenen illustrera exakt hur jävla bra han är.
Ja, men han har ju haft en kropp som var jobbat emot honom hela året. Jag tror att nu får han en liksom lugn sommar. Jag tror han kommer vara fruktansvärt bra nästa säsong.
Och det var ju någon människa, någon pandit, kommer inte ihåg vem det var i TV, som sa att han borde fundera på att lämna sig.
Danny Murphy. Ja, som sa att han bänkade CFA Cup-finalen tyder på att han måste fundera över sin framtid.
Nej, det är så dumt. Det är också så dumt. Pep Guardiola som har pratat om Kevin De Bruyne som framtida Ballon d'Or-vinnare, att han plötsligt bara, nej, jag är inte snöjd med dig. Piss off, will you?
Ja, och alla,
det är så dumt.
Alla journalister som har någorlunda insyn i klubben säger att han är otroligt lycklig. Ja. Alltså, i tillfället, det finns inte. Och City vill ha kvar honom till varje pris. Så det finns liksom inte en chans.
Nonsens, säger vi om det. Ja. Vad säger du, Tua?
Ja.
Mycket bra. Ja, jag gillar det här praktikanten.
Ja, faktiskt.
Sen har ju, i och med att City var så sportligt överlägsna, jag tror ju att, hade de inte varit där, det hade varit mer av en rysare, då hade kanske, eller har man förlorat titeln, då hade ju det, mer den här frågan kring sportswashing. Mm. Hamnat lite i skymman. Nu var de så överlägsna att det blev en perfekt liksom segway in på, okej, men vad är det som har byggt den här dominansen?
Ja, jag tror du måste definiera vad sportswashing är också.
Sportswashing är ju på något sätt när man med sportslig framgång och ofta estetiskt tilltalande sportslig framgång på något sätt täcker över att det som har lett till den här sportsliga framgången har varit mindre vackert. Mm. I Citys fall så handlar det ju mycket nu på sista tiden om uppgifter som först kom via Football Leaks. Mm. Alltså fotbollens motsvarighet till WikiLeaks. Dokument som tycks visa på att både PSG och City har i något märkligt, riktigt mörkt samarbete med UEFA. Mm. Fejkat sponsoravtal för att komma kring Financial Fair Play-reglerna. Financial Fair Play-reglerna finns ju till för att på något sätt hindra det här sugar daddy-fenomenet. Mm. Alltså att en klubb ska inte kunna gå som organisation med miljardförluster som City och Chelsea har gjort. Men ändå vinna titlar för att det sitter liksom en oligark eller liknande och pumpar in pengar. Utan klubbarna ska vara det man kallar self-sustaining, alltså självtillräckliga i sin försörjning. Mm. Och enda sättet för City och PSG att vara det på den tiden då var att fejka de här sponsoravtalen, för då var inte varumärkena lika starka som de är nu. Och enligt Football Leagues uppgifter så finns det ju mailkonversationer skickade mellan UEFA och bland annat Citys ledning då. Mm. Där Citys ledning mer eller mindre säger rätt ut att vi liksom behöver hjälp att kringgå de här reglerna.
Ja, verkligen.
Ja, och kontentan är väl då att UEFA, det är UEFAs, även om det är UEFAs regler, så är det liksom i UEFAs bästa intresse att City är kvar, City och PSG är kvar.
Jo, men det är ju fotbollen som ekonomi och industri. Ja. Alltså de rör sig verkligen i maktens korridor. Alltså det är ju så här att i hela de här dokumenten nämns ju även Nicolas Sarkozy, dåvarande president i Frankrike. Mm. Så det är ju liksom i de miljöerna de är och rör sig.
Ja, det är ju inte konstigt, för det är så otroliga summor pengar vi pratar om här. Det är miljarder, för att tala fakta här med.
Och förutom det som du nämner med Financial Fair Play, så använder ju Abu Dhabi-gruppen och Qatar-gruppen i Barcelona, som sponsrar Barcelona, och är tätt involverade med PSG. Mm. Samtidigt som Qatar och Saudi också i andra delar av sportvärlden arrangerar mästerskap och sånt här för att lägga som en glittrande hinna på den i många fall vidriga regimerna som ligger till grund för att de har pengar och makt.
Ja, och det här, och det tyckte jag var ganska elegant löst av den engelska pressen, för då blev det som en slags kollektiv insats under FA Cup-finalen. Man hade bestämt sig på förhand, okej, City kommer med största sannolikhet vinna den här inhemska trippen. Nu är det dags att ta tag i den här frågan, som på något sätt har agerat bakgrund och inte mer än så. Och Miguel Delaney skriver en stor krönika om hur tomt det känns med den här trippen. Vår vän Rob Nob Harris.
Så oförtjänt.
Oförtjänt, så otroligt duktig journalist och viktig. Och vi redigerar honom till Nob Harris. Barnsligt av dig, Petter.
Riktigt barnsligt.
Rob Harris konfronterar då Pep med den här frågan om att även han kan ha liksom lite smutsig byk genom att hans inkomster kanske har blivit olagligt registrerade helt enkelt med hjälp av utländska aktörer.
Och det var ju han tog upp det i frågan också, att Mancini, att det fanns bevis för att han hade fått betalt på det sättet också.
Så, ja. Ja. Citys respons har ju varit att slå ifrån sig, vilket är det mest väntade i världen. Det är ju så man krishanterar. De känner väl, alltså jag får intrycket att de känner sig så pass skyldiga att det enda de kan göra är att slå ifrån sig, för minsta lilla medgivande kommer ju leda till att hela saken faller.
Ja, alltså men det såg man nu när det senaste pressmeddelandet kom om att de riskerar att uteslutas av Champions League.
Ett år, ja, en säsong. Ja, en säsong. Precis. Ja.
I nuläget. Då i sitt pressmeddelande så hänvisar de till att de inte ska ha brutit några FFP-regler. Men anklagelsen bestod ju i att de försökt, alltså, vilseleda en av kontrollanterna, så att säga.
Ja.
Så att de...
För att bryta mot FFP-reglerna, det är på något sätt, det involverar ju inte samma skumrask liksom.
Nej.
Det är ju lite som att bryta mot transferreglerna och få ett transferförbud i ett år. Det känns ju betydligt mer harmlöst än de här mailkonversationerna.
Ja, verkligen.
Som handlar om att bokstavligt talat föra folk bakom ljuset.
Och det är ju det som är tydligt i deras pressmeddelande, att de vill liksom inte en stanna på rätt ämne, utan de vill prata om något annat för. Och det tycker jag tyder på en viss mån av skuld faktiskt.
Ja, men hur, då vill man ju helt klart höra hur du känner som supporter, men först borde vi spela det här klippet på en annan supporter, Mikael. Jag misstänker att du inte tycker exakt likadant som den här killen då, som
det är Rob Harris som sitter precis bredvid, eller är det han som filmar?
Jag tror det är Rob Harris som filmar. Ja. Det är en City-supporter som har då, och det här tycker jag är ett fenomen som man ser allt oftare. Eller jag vet inte, jag har inte varit på arenor så väldigt mycket, men jag minns att så här, många supporter gillar att liksom så här sticka in huvudet snabbt och säga, han var överskattad. Eller när precis någon som har, när Martin Samuel har skrivit att X är jättedålig, då har liksom supporterna koll på det. Och ser de Martin Samuel på pressläktaren, sticker de in huvudet och säger, jättebra gjort Martin Samuel, din idiot. Och så går de vidare. Här var det ju lite mer av en lång, någon slags vansinnesmonolog.
Ja, vi spelar.
Vi spelar det, klippet så ni får höra. Vi tog till domestic bombing travel. No one's ever put it before. But you're all on Mount Salah on the back of the fucking paint, Mr. Manor. Ja, och det här är väl, det är ju ganska väntat. Supportrar...
Men är det det? Alltså, förlåt, fortsätt.
Ja, nej, men kör. Varför är det inte väntat? Jag tycker att det är väntat, men kör du. Varför
är det inte väntat? Men så här, jag tycker det är ett helt vansinnigt beteende. Alltså, men det är väl lite sign of the times egentligen, att man tror att det finns någon slags mediekonspiration. Att, och det är liksom sånt som drivs på. Detta är ju vad Citys ägare vill se. De har ju köpt sig en lojalitet av fansen. Och alla som ifrågasätter deras... deras uppsåt med klubben, med allt de gör vid sidan av det. Alltså, om man är inne på supporterforum, City Twitter och sånt här nu, det är ju en helt vansinnig tongång. Alltså, om du ifrågasätter, det finns ju liksom falanger som anklagar journalister för islamofobi, att det, vissa
det
bara
är
så trötta
som apropå sign of the times, så är det, en smart taktik att dra det kortet på något sätt, att hävda att det är rasism.
Ja, men det finns mycket vansinne, och jag har svårt att liksom hitta den som röd linje. Säg det du skulle säga, så kommer vi nog in på det.
Nej, men jag tänker att det är väntat, för att det här har vi ju sett massa gånger, inte lika mycket nu, men från Chelsea till exempel. Alltså blint försvar av Abramovich. Och i många fall tror jag det bygger på att ta Chelsea och City, inte lika stor utsträckning Arsenal, United och Liverpool, så är det ju supportrar som kanske har hejat på sin lag i decennier. Och under långa perioder varit svältfödda på, alltså inte bara framgång utan framtidshopp överhuvudtaget. Det vet ju du, även om du gillar Goater och gänget och Richard Dunn och...
Jag älskar Richard Dunn.
De här mindre glamorösa åren i ditt supportskap. Så då kommer ju det här gänget från Abu Dhabi och ger den här killen fyra ligatitlar och en massa andra pokaler och en Champions League-pokal är ju också i vardande, tror väl de allra flesta. Så, och så kommer liksom trista, elitistiska reportrar och vill liksom dra undan mattan för den här framgången.
Mm.
Rent instinktivt förstår man ju den ilskan liksom. Och grejen är väl att alltså, alla klubbar i någon mån ägnar sig åt smuts liksom. Det går ju att problematisera kring precis alla klubbar.
Ja, jag vet. Men det är väldigt rimligt att göra det kring City nu för att de är klart bäst och klart smutsigast.
Jag vet. Jag ska inte spela djävulens advokat för mycket. Jag förstår den här magreaktionen, men jag kan inte rättfärdiga den på något sätt. Och det är ju såklart att vi har ju också ett ansvar. Så vi pratar ju väldigt gott om City.
Ja.
Vi har till och med fått kritik för att vi pratar för gott om City. Men det är väl också för att man kan inte nyansera i exakt varje andetag. Jag kan ju inte säga så här: åh, vilken assist har Kevin De Bruyne, men vilken smutsig klubb. Nej. Alltså i varje match. Det funkar ju inte riktigt.
Nej, och vi har väl liksom under den gångna säsongen egentligen haft ett ganska, liksom, när man pratar om det så är det ju ofta i matchgenomgångssammanhang. Och det blir ju jättesvårt att gå in på, precis som du säger. Men jag tycker ändå det finns någonting galet i, och det bara känns som ett upptrissat samtalsklimat rent allmänt. Och det är, alltså Pep och alla liksom i klubbledningen vet att de ska driva på det. Att de sa att det var media som ville att Liverpool skulle vinna titeln. Det spelar ju en stor roll i att City-fans nu hånar Liverpool-fans allt vad de kan liksom på sociala medier.
Plötsligt är City en skön underdog. Eller de kan iklä sig i någon slags underdog-roll nu. I och med att de är så ansatta av media. Men Pep också. Pep är ju sån personligt stolt person. Och man kan ju köpa det. Alltså det är ju ingen som liksom tror att Pep Guardiola är en legoknäckt helt utan hjärta. Och att han inte känner genuint passion för det han jobbar med. Men en person kan vara många saker. Jag tror att Pep Guardiola är allt det där. Och att han brinner för sitt City-projekt.
Det tror jag med.
Men jag tror samtidigt att han är så lockad av att få fullända sina visioner. Att han är villig att kolla åt andra hållet. Och det är ju egentligen allt det han anklagats för. Det är ingen som tror att Pep Guardiola är liksom hjärnan bakom all den här korruptionen.
Nej.
Utan snarare är han så, som så många inom fotbollen, att hans brott är väl att inte ställa så många frågor.
Ja, men han blundar ju.
Blundar helt enkelt för det. Och han känner sig personligen attackerad. Han spelar väl troligen lite argare än vad han kanske är.
Definitivt, va?
När den fina Rob Harris går på honom. Men det är ändå fullt rimligt och att ställa den frågan.
Ja, men alltså, man har ju sett i de här krönikorna som vi har refererat till och sånt, så pratar många av dem pratar om ett slags skifte inom fotbollen. Att vi har aldrig liksom sett det här som City har gjort nu. De slår ut över de två gångna säsongerna och räknar på antal segrar, antal gjorda mål, bollinnehav, att de alltså systematiskt bara liksom bryter ner egentligen allt motstånd. Champions League undantaget, och detta kan låta bittert då eftersom City har åkt ut där två rad lite snöpligt, men cupspel är alltid lite mer chansartade.
Ja, men så är det.
Och ligaspelet kräver ju...
Ajax hade ju inte vunnit Premier League. Ajax hade inte...
Nej, exakt. Men och det, jag förstår lite vad de menar, för att nu har de... City har i år den perfekta kombinationen av alla pengar som finns. De står över alla lagar eller har gjort det hittills och har då dessutom en extremt intelligent sportslig ledning.
Ticketacka Baggesign.
Ja, exakt. Och Ferran Soriano och så vidare. Men, och då blir det någon slags perfect storm i det. Och alltså, i det långa loppet ser jag ju det här som ett första steg i, eller inte ett första, men ännu ett steg emot en sån här europeisk superliga som du har pratat om. Den ultimata kommersialiseringen av toppfotbollen.
Ja, och efter den här gångna Champions League-säsongen där lag som fattiga underdog som till exempel Tottenham loserlag historiskt sett har måste få in någonting. Även om jag snackar City måste jag få in någonting som Tottenham.
Det är svårt.
Och Ajax har
det, det är svårt för er som inte ser det, men liksom det bara glimrar i Sebs ögon när han får säga det här.
Det är därför jag gör den här på nu.
Ja.
Nej, men jag tänker ju så här, apropå Champions League, så vad ska vi liksom hoppas på för utgång, och vad hoppas du på för utgång? För att ingen kan, jag vet att du tycker inte att det vore orimligt om City kastas ut ur Champions League. Men samtidigt, du kan väl inte vilja det? Eller? Ja, men
så här,
kan du inte vilja?
Så här, detta är, jag låter som, för er som har sett Parks and Recreation, så jag låter som Leslie Knope, att jag börjar alla historier 1811 typ. Mm. Men, så jag måste börja längre bak för det här, för att
Sean Goater.
Ja, Sean Goater. I mean, jag började hålla på City, och då var det i mina ögon, när de kom upp i Premier League, ett charmigt underdog-gäng. Sen så Stuart Pearce förstörde, och då var de inte så charmiga, då var de bara underdogs. Men sen så kom Abu Dhabi-ägarna in, och det har ju varit en ambivalens sedan dess. Alltså titeln 2011-2012 är liksom den överlägset mest euforiska fotbollsstund jag upplevt, och det hade jag inte fått göra utan dem. Mm. Samtidigt så känner jag själv också att ligan var jag jävligt glad för.
Mm. Alltså nu alltså?
Ja, nu, denna ligatiteln. Mm. Men trippen betyder inte så mycket för mig. Jag hade också känslan av att det här var bara ett beställningsjobb. Liksom. De har ju köpt sig till den här trippen. Och som det är just nu, som jag skulle nog vilja att de inte spelar Champions League, för att det skulle mer rättfärdiga allting de gör framöver. Mm.
Att de har fått sitt
straff. Men att de tar ett straff. För då måste man i någon mån gå vidare. Mm. Men får de inte straffet så kommer det alltid bara fortsätta vara, ja men de fuskar ju. Mm. Och vinner de då Champions League nästa år, säger det. Det skulle egentligen vara det absolut värsta. För då skulle jag nog också känna att, ja men det var nog inte helt rätt det här. Mm. Och det är svårt, det är ambivalent hela vägen. Jag har också fått frågor på Twitter, folk så här, det var någon som skrev att du är som teflon när du kommer till City.
Ja, det var en intensiv debatt där. Och jag höll mig undan, satt med popcornen, såg bråket följa.
Ja, men det är också jättesvårt, för att ibland så vill man bara vara supporter. Mm. Och det är så här, att vara supporter handlar om känslor. Känslor är inte rationella. Jag kan liksom inte styra över att jag tycker om det här laget så mycket. Att jag, när det väl är match, att jag faktiskt sitter och skriker. Alltså som jag betedde mig när Bernardo Silva gjorde 1-0 mot United nu i sluts... Alltså jag skämdes. Och då satt jag ensam och tittade. Mm. Alltså flög upp och skrek fuck you till TV. För att jag... Så att David Moyes glad.
Vem var fuck you är det då?
United tror jag. Men jag... Så här, man kan liksom inte styra det, för att det är så... Känslor är inte rationella.
Nej, så är det.
Men min rationella sida säger så här, okej, allting tyder på att de har fuskat och varit allmänt supervidriga. Mm. Då måste de få sitt straff. Mm. Och det är klart, det kanske känns ut nästa år, för att det är klart jag vill att City ska spela Champions League. Mm. Men samtidigt kommer det kännas framledes mycket bättre, för att ta dem ett straff i alla fall. Så då har de tagit ett straff. Då finns det liksom en väg framåt.
Men du, Peter, jag tror jag har lösningen för dig. Mm. Problemet är att City har alldeles för ambitiösa ägare, och det är då sånt här händer. Vad skulle du säga om att ta en livstrött, livsoduglig plus 70 amerikan med glasögon som absolut inte bryter mot några regler, för han bryr sig inte överhuvudtaget. Stan Kroenke, köp City också.
Ja, vi uppmanar Stan, om du lyssnar. Ring Kaldon.
Ring så kan vi medla för en. Vi löser det. Tyvärr att han har det. Pappersarbetet.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain. VP-nyhetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Ja. Graham.
Nej, men, nej, vänta nu. Nej. Så här börjar man inte ett nyhetssvep. Det är så här, man måste pumpa igång lyssnarna. Är ni redo att få era fötter undansvepta av en massa nyheter?
Mycket bra. Jag trodde det var lite deppig att sitta i diskussionen, men nej,
men nu är jag glad att den är över.
Den är över.
Nu kan jag gå vidare. Jag har tagit mitt straff.
Kommer ni ihåg? Okej, men nu ska jag verkligen matcha energin då. Pling. Hallå där ute. Kommer ni ihåg mupparna?
Ja!
Ja, Graham. Muppen Potter.
Just det.
Stor. Han kallades för mupp i en enda intervju av Noah Bachner. Och därför har han fått smeknamnet Muppen för hela svenska folket. Lämnar Swansea för att ta över Brighton, som kickade, och det pratade vi om förra gången, Chris Hughton. Vi behöver liksom inte säga så mycket om det var rätt eller fel. Det man kan säga om Brighton och Potter, det är ju att ett, det ska ju bli kul att se den omvandlingen i fotboll. För under Hughton spelade Brighton väldigt, väldigt defensivt.
Ja, men Chris Hughton har alltid varit riskminimerad. Mm. Så är det ju.
Potter vill ju spela fotboll mer. Mm. Han har ju ändå en ledning som har varit hyfsat ambitiös på transfermarknaden, får man ju säga. Mm. Alltså väldigt ambitiös om man sett till förutsättningarna. Ja, han har ju liksom lite outnyttjat kapital i den här fina Alireza. Jacka, alltså mina uttalen. Jackabash.
Ja.
Köpt från Alkmaar. Mm. Så att vänta förra gången. Mm. Det har jag lärt mig. Mycket bra. Alltså en ganska stabil grund att stå på. En, vad man kan liksom ana sig till. Hyfsat välskött klubb.
Mm. Ja, men de har ju ändå klarat sig bra i Premier League trots, alltså ja. Så här, visst, de har ju gjort investeringar, men det känns inte som att de sitter i någon ekonomisk knipa. Nej. Direkt. Och de har varit ganska stabila. De var ju liksom aldrig riktigt 100% involverade i bottenstriden i den här säsongen, känns.
Nej, som. Nej, och framförallt så jag kan tänka mig att det är kul att komma in som ny tränare i vad som förmodas vara ett bottengäng och ha liksom defensiven hyfsat klar. Liksom.
Ja, verkligen.
Brighton släppte in betydligt färre mål än lagen i sin omgivning, så det är en bra grund att stå på. Och sen, jag fattar att Potter lämnar Swansea, för han såklart att han nappade när Swansea hörde av sig, sen kom han dit och så visade sig att ledningen inte vill göra någonting egentligen. Alla
kaos.
Lämnar i princip ingen kommer in. Danny James lär lämna. Mm. De kommer till som tia i Championship. Ingenting pekar på att de kommer komma så hög nästa säsong. Jag fattar att han vill ta nästa steg. Och det här har varit en ganska bra väg för honom, från Östersund till Swansea och nu till Premier League.
Jo, men gud, alltså det är ju fruktansvärt när man verkligen så zoomar ut vilken otroligt okonventionell väg för en Premier League-tränare att gå. Att han dessutom är engelsman kryddade ännu mer. Jag tror det kommer att vara ett ganska hårt tryck på Potter från den engelska pressen nästa säsong.
För han kommer att hypa såklart.
Ja, men dels det, men han kommer ju också nagelfaras mycket hårdare än vad en Sean Dyche skulle göra, än vad Chris Hughton skulle göra.
För att han representerar något nytt ju.
Ja, han är någonting helt annat. Alltså han har ju fortsatt. Alltså hans tränargärning är ju fostrad egentligen långt borta från de brittiska öarna. Mm. Och han står för någonting annat. Och Chris Hughton, som är i det stora också en väldigt omtyckt person i England rent allmänt. Liksom. Bland fotbollsfolk, bland i media. Liksom. Det är ju många som har uttryckt sin kritik mot Brighton för att de kickar Hughton nu. Jag kan tycka att det finns en poäng som vi var inne på i förra avsnittet, att ja, men de kanske nådde liksom taket och det här är ändå liksom en
ambition. Någon kan vara kompetent och ändå kan det vara rätt att sparka dem. Alla är liksom inte Ellen Pardew.
Nej,
det är
exakt.
Det måste inse.
Nej, men och jag tror att det tillsammans med att han valde liksom den här extremt udda vägen med Östersund. De brittiska tabloiderna har redan varit inne på så här, hans konstiga tillvägagångssätt med teater och dans och sånt där.
Liksom. Oh, fy fan.
Och han kommer ju, alltså börjar Brighton tungt så kommer det blåsa rejält kring Potter.
Ja, och det är ju den här omställningen. Det är ju, vi har ju sett det gång på gång liksom. Vi såg ju också det med Puel i Leicester. Alltså, om ett lag är vant vid ett visst spel och så kommer in en tränare med helt nya idéer. Det kan ju bli jättebra som Solskjaer i United i början. Det kan också bli lite...
Som Solskjaer i United i slutet.
Ja, exakt. De två sidorna av Ola helt enkelt. Ja. Potter, om du lyssnar, hör gärna av dig. Jag vill inte veta så mycket om vad du planerar för Brighton, men jag vill veta vad du tycker om Noah Bachners nya glasögon. Snälla, skriv. Ja. Henrik Mkhitaryan. Mm. Mycket turer där, fram och tillbaka.
Mm. Det här har du koll på, så upplys oss.
Nej, men jag har ju koll. Och alla som lyssnar på den här vet att jag är kluven till Henrik Mkhitaryan. Jag tycker att hans siffror är mycket bättre än vad han egentligen presterar på plan. Men såklart att han ska få vara med och i alla fall sitta på bänken i Europa League-finalen mellan Arsenal och Chelsea. Men på grund av spända relationer mellan hans Armenien och Azerbaijan, där finalen spelas, och på grund av att Mkhitaryan har liksom blivit en symbol utåt för Armenien i väldigt mycket, mångt mycket. Han är väl deras mest kända idrottare, jag kan inte komma på någon annan.
Nej, jag kan inte. Alltså,
han är väl en nationalidol. Plus att han har fotograferats på områden som Azerbaijan anser är ockuperade av Armenien. Det lägger vi oss inte, det har vi alldeles för låg kunskap kring. Vad vi däremot kan säga är ju att det är väldigt skumt det här om att, som har sipprat ut, att Arsenal funderar på att lämna Mkhitaryan hemma för att de inte känner att UEFA kan garantera hans säkerhet.
Det är ju vansinne.
Det är ju riktigt illa. Att de tvingas lämna en spelare som ändå just i Europa League har spelat en så avgörande betydelse. på grund av en konflikt som är så långt ifrån fotbollen som den kan komma. Och sen går det vidare då, och Azerbajdzjans ambassadör i Storbritannien gör en väldigt märklig intervju med Sky Sports där han säger liksom ingenting rätt ut.
Finns ju underliggande, du får läsa, men det är ju hot mellan raderna.
Ja, men det, jag kan läsa, han pratar ju engelska då i och med att han är ambassadör i UK som vi vet. My message to Mkhitaryan would be: you're a footballer, you want to play football, go to Baku, you're safe there. But if you want to play the issue, then that's a different story. Så som du säger, hotet då, det underliggande hotet är okej, åk dit, du kommer inte lämna sig fred, eller du kommer lämna sig fred, men om du inte håller käften, då kanske det kan hända någonting. Så det är en slags utpressning.
Nej, men jag tycker dessutom att det inte bara är så här, uttalar inte om det, men så här, play the issue.
Det kan alltså betyda väldigt mycket.
Ja, alltså så här, det är väl upp till då, känner man, alltså den aseriska, alltså azerbajdzjanska, kunskapslucka. Men alltså det är upp
till backup-profilen, ja, kan vi säga.
Deras liksom, det är väl upp till deras godtycke vad som är play the issue. Alltså det finns ju den överhängande risken hela tiden.
Det var ju som,
kan han göra gester på planen, är hans att han åker med laget förbi en viss plats, jag har ingen aning
liksom. Nej, men det var ju som under OS i Sochi och även senare i Ryssland, så att det fanns liksom en, någon slags överhängande risk att har en idrottare på sig något som kan liksom tolkas som gay pride, så kan du liksom bli gripen efter tävlingen. Lite de vibbarna får man ju av det här helt enkelt.
Ja.
Sen tycker jag inte att Mkhitaryan ska spela Europa League-finalen, men det är av 100% sportsliga skäl. Jag ställer mig inte på Azerbajdzjans sida, det ska ni vara väldigt klart för.
Men han, alltså, han måste ju vara bra nog att i alla fall sitta på Arsenals bänk. Eller är det han, vad heter han?
Ja, nu tycker jag att de ska ha på bänken av principskäl.
Ja.
Hade de petat honom av sportsliga skäl från bänken? Fine, det hade Emily fått 2 extra år i Arsenal, kanske. Ska vi köra ett pling där? Den här punkten har jag kämpat för att få med. För den har ju en ganska vag PL-koppling.
Du mötte ju inte gigantiskt motstånd, om vi ska vara helt...
Nej, men jag gillar... jag är en rebell, eller hur, Tuva?
Ja.
Ja, mycket bra. Som sagt, älskar det här med praktikanter. Alltså, Maguian känner ni till. Ghanas mest profilerade fotbollsspelare efter SN kanske.
Nej, jag skulle nu säga att Gyan är större.
Ja, SN var ju bättre.
Ja, jo, men det är ju helt irrelevant.
Större. Ja. Ja.
Han har också fortsatt den otroligt fina traditionen som Kanu satte igång med anfallare med försvararnummer i landslaget.
Ja.
Nummer 4 på Kanu och nummer 3 på Gyan. Ja, det är fint.
Jag zonar ut lite där, men det var säkert bra. Gyan har då blivit petad som lagkapten. För detta Sunderland-spelaren kan vi säga.
Ja,
för att få Premier League-kopplingen.
Där har vi
nu har vi Premier League-kopplingen, tack. Lämna mig fred nu. Han har blivit petad från Ghanas landslag. Nej, förlåt. Som lagkapten i Ghanas landslag. Då reagerar han ju helt rimligt.
Ja, som han gör.
Och passionerar sig för landslagsspel överhuvudtaget. Helt rimligt, ja. Klassisk Sandland-maner också. Det känns att ingen i Sandland har bra psyke.
Men det här är ju så underbart enfant terrible-beteende. Ja, liksom,
han skickar ett långt uttalande som vi inte behöver läsa. Men det roliga här är att han kommer med en märklig diss av sin egen mamma i den första meningen. Eller första meningarna. Han säger så här, och jag vet inte varför jag tycker det här är så kul. Jag tycker det är otroligt kul. Det här är inget konstigt. My mother once told me, you cannot tout a decision that you did not like as betrayal because you have to expect it. Alltså, typ, min mamma sa så här, nej, men det här ingen förråder dig, utan det är ditt eget fel att du liksom inte såg det komma. I still do not understand that statement anyway. Så här. Ja, min mamma skulle säkert hålla med er, men hon är ju dum i huvudet. Det är mer eller mindre det han säger. Och sen kommer en lång rad om hur viktig han har varit för landslaget.
Men det är det som ska sägas.
Otroligt. Någon jämförde med Alan Partridge. Och jag tycker det är en ganska bra... Jag har inte superkoll på Alan Partridge, men det lilla sätt så känns det verkligen som Alan Partridge. Att typ komma med ett citat och sen säga, bollocks quote. Och sen bara gå vidare.
Ja,
Jan växer för mig.
Ja, och sen, alltså bara det här, att det är liksom ett 2 sidor långt pressmeddelande. Alltså det av ett barn i en sandlåda som är oförrättad för att någon har tagit hans hink liksom. Han får lov att stanna i sandlådan och vara med. Men Hur gammal är han också? Han måste ju vara typ så 35 plus, eller?
Ska vi gissa? Jag gissar 30, jag tror han är ganska ung. 32 säger jag.
Okej, okay, jag säger 36. Tuva?
31.
33.
32 var ganska bra.
Ja.
Skulle jag ändå säga. Ja, alltså man har ju Potters kanske första nyförvärv. Vad tror du om det?
Fan, man skulle
spelar ju turkiska Kayserispor just nu. Så kolla hur mycket mål han. Det här blir ett sidospår som jag tycker vi ska följa till slutet. Så kollar man gör mål fortfarande. En kvar här. Aj. Har gått ner sen han lämnade Alain. För där hade han en väldigt bra snitt. 26 matcher, 29 mål. 22 matcher, 31 mål. Sen tiden i Kina, totalt fiasko. Ja, alltså Magyan har inte spelat 10 ligamatcher sedan 2015. Ja. Trist. Ja, lite vemod i slut på det där, men vi gillar din personlighet. Silly season. Jag hade ju ingen vignett tyvärr.
Nej.
Så jag fick... vad har jag snott dig ifrån? Nej. Vad är det ifrån? Vad är det ifrån? Jeopardy? Nej.
Ja. Skulle typ kunna vara, va?
Jag vet inte vad det är. Ni på Twitter som vet. Vad är det? Det är något tv-program. Either way. Vi tänker att nu när silly season är på gång. Kanske inte formell mening då. Men i alla fall i våra hjärtan. Så är
ja, verkligen.
Och det känns som att Premier League-lagen har ganska spännande somrar framför sig. Vad händer egentligen med Chelseas transferförbud?
Ja.
Som ingen kan svara på. För jag läste det senast idag att de har ännu inte lämnat in en överklagan.
Till KAS?
Ja.
Ja, men det måste de göra annars.
Ja, men vad håller de på med?
Nej, jättebra fråga.
Ja, vi vet ju inte vad som händer. Men vi tänkte att vi går igenom storlagen i någon slags ambitiös modell signerad Petter Landén.
Mm.
Och så rapporterar vi helt enkelt vad vi har hört och vad vi tror.
Mm.
Och vad vi känner att lagen behöver göra.
Mm.
Ska du styra det här segmentet kanske?
Nej.
Nej, det ska jag inte göra. Okej, men vi börjar med Manchester City då.
Mm.
Ditt trogna City.
Mm.
Behöver de en defensiv mittfältare?
De behöver en defensiv mittfältare. Mm. Alltså någon
Gundogan eller Fernandinho tycker du inte är nog?
Ja, men Fernandinho är ju balansspelare. Gundogan kan ju inte försvara.
Nej, det är sant.
Och det kommer ju inte, det gör ju ingenting när de möter de flesta lagen i Premier League. Men har de Champions League, om det nu blir det, ambitioner, så behöver de någon att byta av en åldrande Fernandinho.
Den här klingar nästan liksom diss mot någon.
Ja,
det lät som att
Alan Partridge.
men de behöver en ny spelare.
Allting tyder ju på att Atletico Madrids Rodri är på väg. Jag kan alldeles för lite La Liga för att veta. Men,
City känns, det är den här Ticket Bergstein. Han är så jävla kompetent. Det känns som att de alltid löser sånt här så snabbt.
Mm.
Alltså de verkligen förnedrar klubbar som Arsenal United som är så sega och dumma.
Ja, ja, men det är det som jag var inne på innan. De har alla pengar i världen och är dessutom extremt skickliga. Alltså ja. De här... tänk att Wilfried Bonny var en värvning under Abu Dhabi-tiden. Hur gick det till? Skitsamma.
Mm, cool.
Men Rodri, jag gissar att de har koll. Eventuellt en vänsterback om Mendy fortsätter att vara... spela 9 matcher per säsong liksom.
Ja, och sen ryktas sen de här övriga ryktena kring City är ju liksom mer de här mer ambitiösa grejerna som man inte riktigt vet om det finns liksom något slags bäring i. Det här João Felix.
Mm.
Talangen i Portugal spelade i Benfica.
Ja, exakt. Ja, han har ju varit alltså tittade bara på hans stats i Benfica och han har varit otrolig.
Mm.
Visst, det har snackats om att Pepe eventuellt vill ha in en ny anfallare för att Gabi Jesus inte har varit så bra, men jag tror fortfarande Gabi Jesus var liksom Peps val där också, han var med där. Eventuellt att de går dit, men jag tror också mycket i spel från Benfica och så här att trissa upp priset på honom.
Men jag tyckte, om vi stannar kvar i offensiven, så skrev ju Kicker som ju, man ändå har en bild av i hyfsat på lite. Skrev att, det här vi pratade om förra säsongen, att Guardiola vill sälja Sané.
Mm.
Och att Bayern är intresserade.
Mm.
Att Bayern ska vara intresserade av Sané tycker jag känns fullständigt rimligt.
Ja, framförallt när Robin och Ribéry nu försvinner liksom.
Ja, det är väl jättebra värvning för dem på alla sätt och vis. De vill ju också ha tyska spelare.
Mm.
En tysk kärna, precis som Arsenals British Core. Mm. Som försvinner nu med Ramsey, tack och lov. Nej, hemskt. Men du sa väl i förra avsnittet att du tror att att de behåller Sané.
Jag tror att de behåller Sané, mm. men det är också så jäkla svårt. Alltså
för de kan ju troligen få exakt samma summa. Alltså de kan göra en plus minus affär på det här.
Ja, ja jag tror de kan få pengar. Ja. Alltså för de behöver ju verkligen inte sälja Sané. Jag tror att vill Bayern ha honom får de nog hosta upp närmare miljarden. Alltså.
Så mycket?
Ja, jag
trodde det skulle vara ungefär, för han köpte sig för en halv miljard. Ja. Jag tänkte att så här, 600?
Nej, jag tror 800 i alla fall.
Ja, du tror det?
Ja, tror jag. Okay. Han har ju bevisat sig under egentligen ett antal år i City, ja. Vilken högsta nivå han besitter. Han har kontrakt, City behöver verkligen inte sälja.
Det här måste vi skapa ett City-drev kring. Är inte Landén galen som tror att de behöver betala 1 miljard lira sen?
Närmare.
Nej, du sa det. Tyvärr, vad sa han närmare?
Ja.
Tack.
Jag gillar inte den med praktikanten.
Jo, jag älskar den.
Ja, jag tycker det.
Nej, men så här, om man lyssnar mellan raderna på vad som har sagts i intervjuer och sånt efter, tänkte jag kanske framförallt på Sterlings efter FA Cup-finalen, så sa han ju det att direkt liksom, när vi träffades efter sommaren, så peppar på oss att vi måste vara liksom hängivna och göra jobbet, och han införde en massa böter för de som inte gjorde det. Mm. Och det har väl framgått också att Sané efter VM-petningen sket lite i det. Liksom. Mm. Och det funkar ju inte med Pep.
Nej,
sen är det osäkert. Alltså det är klart att man vill spekulera i att en så framstående, så duktig spelare som Sané är, har blivit så mycket av en rotationsspelare, reserv nästan under säsongen. Jag tror han stannar, men jag tror han får ett år till i alla fall.
Mm. Något mer att säga om City? Eller ska vi gå vidare till nästan laget Liverpool?
Nästan laget Liverpool, tror jag.
Nästan laget Liverpool. Ska vi slänga in en kul ljudeffekt där? Liverpool är ju intressanta, va? Mm. För att det känns ju som att det är ett lagbygge som redan är så pass komplett. Och som en ledning som är så pass sund att de förstår att även om de inte vann titeln den här gången, så berodde det ju i princip ingenting på att det egna laget hade något slags brister.
Nej, de förlorade en ligamatch.
De förlorade en ligamatch och de förlorade titeln med en poäng. Ja. Det här säsongen har varit kvitto på att laget är svinbra. Mm. Deras stomme, vi har varit inne på det, är liksom max 26-27 år gammal. Mm. Det här laget behöver egentligen inte göra så mycket. Så det vi har egentligen är mer eller mindre liksom välgrundade rykten om De Ligt.
Mm.
Som jag trodde var helt klar för Barcelona. Sen har det börjat liksom komma lite kontraintuitiva uppgifter. Alltså att de inte känns helt rätt. Men Liverpool Echo dementerar att Liverpool har gjort något slags kraftansats för att få De Ligt. Och de har väl liksom, tanken är väl att Gomez ska bli frisk och att de ska ha Van Dijk där.
Ja.
Och då har de i sitt mittbackspar hur många år framöver.
Ja, precis. Alltså, ja, det enda egentligen platsen jag ser är ju så här, jobbet Klopp har gjort med Liverpools mittfält med tanke på namnokunnigt det lite såg ut egentligen inför, alltså Gini Wijnaldum trodde man verkligen inte kunde vara så bra som han är.
Verkligen.
Men visst, Milner 33 tror jag, Henderson är bara 28, men det kanske finns som en offensiv spets på mitten.
Tror du att Hakim Ziyech är en succéspelare?
Ja, alltså, men han skulle nästan kännas som en uppgradering på Shadan Shaqiri egentligen. Perfekt att rotera med i deras topp tre, och jag tror att han har någon slags utköpsklausul som man kan få honom för det Premier League-mässigt reapriset 250 millar ish.
Ja, och han är väl på något sätt ett slags late bloomer med att han är 26 liksom. Och det är väl den här säsongen han etablerat sig på allvar.
Ja, han var lite uppsnackad inför VM när Marocko skulle vara med där. Han, jag tror han hade gjort en ganska bra säsong i Ajax då. Men nu är han ju liksom för den breda massan verkligen.
Sen är det de här vanliga namnen som känns som att alla lag, det vet ju du också som sitter support, alla lag har namn som pratas om varenda transferfönster.
Mm.
Och som oftast inte, det händer oftast ingenting. Liverpool Nabil Fekir har ju bevisligen varit på väg någonstans. Mm. Men det känns lite dött nu, va, eller?
Ja, eller, jag känner inte, alltså samtidigt så är det ju,
alltså det är en spelartyp som de skulle behöva.
Ja.
Men jag känner inte som att jag läst så mycket om det.
Nej, det är ganska kallt där också. Men jag vill säga, det är egentligen det enda jag kan säga så här, ja, men där kanske ni faktiskt skulle behöva.
Mm.
Alltså för att förändra i vissa matcher och sådär. Att det är den typen av offensiv spets på deras tremanna mittfält som saknat.
Ja. Och sen gör de väl av med lite spelare, men det är ju inget, det är inte Liverpool förr i tiden som liksom behövde kämpa med att stornamnen drar, utan det är liksom Daniel Sturridge, som man säger,
Di Bucarigi, Alberto Moreno. Ja. Liksom.
Och Rigi, som Pontus har varit inne på, hade ju en väldigt stark avslutning på säsongen. Men känns ju ändå på det stora hela som en spelare under Liverpools ambitionsnivå.
Helt klart.
Ja. Och nu med den här fina avslutningen så kanske de kan få lite mer pengar för honom.
Mm.
Så det känns det som att han lämnar. Eller så är han nöjd och blir kvar och tänker att shit, jag kan ju göra någon slags impact som supersub.
Ja, det är ju helt och hållet hur han själv känner också, såklart. Ja,
det tror jag också. Två ganska trista lag att snacka om i Transferväg City och Liverpool. I och med att de redan är så pass bra.
Mm.
Nästa lag är ju helt omöjligt att prata om, Chelsea.
Ja, för alltså, vi vet ingenting.
Det vi vet mer eller mindre, det är ju att alltså jag vågar nästan sätta min mikrofon.
Oj.
Som inte jag äger.
Nej.
Utan Expressen. Men jag sätter den på att Hazard lämnar.
Jag håller med dig.
Mm. Han har ju sagt att han ska presentera sitt beslut efter Europa League-finalen.
Mm.
Ibland blir man, jag vet att vi hyllat hans psyk innan, men vilken tönt han ändå är. Att han vill liksom förbereda en stor show inför.
Ja, men det blir lite Griezmann.
Han ska stå där med sin mick när de har förlorat finalen då, eller hur? Typ. Ja, han skakar på huvudet. Tyvärr är Chelsea supporter.
Ja.
Återigen, det här med
praktikant är superbra. Vi ska införa det varje
avsnitt. När man förlorar till Europa League-finalen och så ska han säga sitt tack för allt.
Mm.
Och gå till Real med största sannolikhet. Ja,
men det är också det är
man Pulisic på väg in.
Ja, men det är samma sak med så här kommersialiseringen liksom. Mm. De personliga varumärkena måste byggas till varje pris.
Ja, tack och lov vet jag Tony Adams. Som bara körde rattfull.
Ja, det är good old days.
Det kunde man leva med. Nej. Men Chelsea är ju jättesvårt att spekulera kring.
Mm. Ja, men vi vet ju, det är nästan som vanligt en Chelsea-sommar. Kommer Sarri stanna? Ingen vet. Kommer de få transfer?
Snackar som att Lampard skulle hoppa in nu och ta över.
Ja.
Vilket känns som det dummaste påfundet för alla parter.
Ja. Ja,
någonsin. Men
det skulle vara jävligt kul om de tittade på United och sa, det där verkar funka.
Mm, det verkar funka. Jag stängde av min mobil i mars någon gång. Men jag förutsätter att det har gått bra sen dess. Jag har inte kollat på nätet så mycket. Jättesvårt. Det ryktas ju fortfarande om Chelsea. Det ryktas fortfarande om spelare.
Mm.
Men hur ska man lägga någon som helst trovärdighet i det?
Nej, eftersom vi inte vet alls.
Det snackas om Icardi. Men kan de köpa Icardi? Alltså, och då menar jag inte bara, kan de liksom få loss honom från Inter? Utan kan de köpa spelare överhuvudtaget?
Nej, det är jättetveksamt. De skulle nog ha råd med en sån här marquee signing. Alltså med tanke på att Hazard måste ju gå för Leroy Sané-priser. Alltså närmare miljarder.
Ja, han har ju, hur långt har han kvar?
Ett år,
ja. Mm. Och Real kommer inte bry sig den här sommaren, känns som. De
behöver agera alltså distinkt.
Ja, exakt.
Så att de kommer liksom punga upp och det vet Chelsea om liksom. Mm. Men sen är det ju frågan. Ja, men visst, de behöver ju en striker. Förhoppningen för dem är väl att Pulisic ska gå rakt in i startelvan. Jag tycker fortfarande William och Pedro kan göra dugligt jobb på kanterna. Men det är ju nästan mittfältet så här. Ska Kanté fortsätta användas i sin konstiga roll av Sarri?
Jorginho får
göra bättre. Ja, men om Sarri försvinner, kommer, alltså Jorginho känns som att han sitter ihop med Sarri.
Ja, alltså det känns väl mer eller mindre som att Sarri inte sitter alls lika löst som man trodde efter den här Kepa-haveriet. Och nu avslutade ju Chelsea hyfsat starkt får man säga. Jag tycker det handlar ju mer om att de andra lagen imploderade.
Mm.
När Chelsea var jättebra. Det är inte så att Chelsea vann match på match på match på match.
Nej.
Utan det var att Spurs, Arsenal och United hade otroligt det kan vi verkligen stå för. Ska vi gå till Spurs då?
Mm.
Intressant lag. Tyvärr, du är Chelsea-supporter. Är du hoppfull?
Mm.
Mm, det är hon. Okay. Lite hoppfull. Vidare till Spurs då. Intressant sommar.
Ja.
Kommer den bli lika ambitionslös som de tidigare fönsterna då de var de enda laget i de brittiska, var det inte de enda laget i de brittiska typ fyra högsta ligorna som inte köpte spelare?
Jo, exakt.
Ja, de är helt sinnessjuka.
Men jag tror inte det, för att nu det känns som att den här sommaren kommer de bli tvingade att agera på ett annat sätt, tror jag, för att det har ju Aldo Verrell sitter väl också på ett utgående kontrakt, va? Ett år kvar efter detta.
Eriksen har inte velat förlänga än så länge.
Nej, och där har vi återigen Real-kopplingen. Mm. Det känns också så här bara rent typ historiskt med en dansk offensiv mittfältare som vill visa upp sig i Spanien. Alltså,
jag tänker på några...
En Laudrup.
Laudrup, ja, just det. Just han som var tränare för Swansea.
Just
det.
Ja, exakt.
Okay. Han spelade också. Alltså. Okay.
Han var helt okej faktiskt.
Okay.
Jag tror att det faktiskt skulle vara någonting som personligen skulle betyda något för Eriksen. Jag tror att han är sugen.
Det kan nog bli en ny Luka Modric historia av det där. Ja. Att han kommer försöka tvinga sig bort om inte det blir...
Och det tror jag inte är på grund av att, så här, att han inte gillar Tottenham eller något sånt där. Han har ju stannat kvar genom allting egentligen. Ja. Men jag tror att Eriksen måste ju vara 27-28 i alla fall. Mm. Jag tror att det skulle betyda mycket för honom och hans liksom renommé i Danmark också.
Ja, verkligen.
Att visa upp sig i ett Real liksom.
Så är det. Och det är ju, Tottenham har ju man har ju inte lite samma historiska och liksom profilstarka identitet som ett Real, eller för den delen som ett Liverpool eller United.
Nej, liksom. Men det är ju få lag som har. Vi pratar ju de absolut största liksom, genom tiderna.
Och då har han sin chans, som du säger. Jag tror han är 92, är han inte 92?
En så ung ändå.
Ja, för mig det. Då har han sin stora chans nu och då kommer han väl ta den. Det som är intressant då i Spurs fall, det är ju att de har tjänat otroligt mycket pengar på att gå så långt i Champions. Nu frågan, kommer det att hamna rätt i stadiumskulds upplösningen, den kassan? Eller kommer den kunna investeras och leda till ett betydligt mer ambitiöst transferfönster än de haft de senaste tiden?
Jag tror, alltså det kommer att bli mer ambitiöst än förra sommaren, men jag tror inte vi kommer se några, alltså så här, det är ju inte så Spurs har jobbat alls, alltså vi kommer inte se de stora namnen trilla in.
Nej.
Det snackas väl om Diogo Jota från Wolves som har haft en jättefin säsong, som skulle vara på väg in. Det känns som en Spurs-värvning rakt igenom, kan jag tycka. Ja.
Verkligen. Snackas fortfarande om Wilfried Zaha, såklart.
Men nu vill ju Crystal Palace ha Leroy Sané-siffror för honom.
Ja, det vore ju trist om de la alla sina pengar på det istället.
Ja.
Ja, det är ju intressant med Spurs. Det sjukaste ryktet som kom nu på sistone, det hade jag glömt, det är att Gareth Bale skulle komma tillbaka till klubben.
Men de skulle inte betala de lönerna.
Ja.
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Jag tror inte att Gareth Bale är särskilt sugen att gå ner i lön särskilt mycket heller.
Nej, jag tror inte heller det. Jag tror att det vore kul för ligan liksom. Men inte mer så. Jack Grealish,
det känns, på tal om spelare som det alltid ryktas. Alltså Jack Grealish och Wilfried Zaha till Spurs har väl varit de senaste 3-4 åren.
Det känns ännu mer än så. Jack Grealish har pratats om. Det var ett litet ljud där som kom från min dator. De här vana namnen, Anthony Martial. Men United skulle inte sälja dem till en rival.
Ja, men så här, kort och gott tror jag att Spurs agerande, det kommer bli någon in, det är jag ganska säker på. Sen så är det lite vad de tvingas till. Mm. För att detta känns som ett fönster där de faktiskt kommer tappa minst en tongivande spelare.
Ja, och de kommer inte kunna liksom gå vidare utan Eriksen på samma sätt.
Nej.
Det känns inte, de har liksom ingen annan, det är inte en playmaker på,
nej,
det sättet.
På det sättet.
Son har ju en passningsfot, men han är ju framförallt bra som djupledsspelare.
Ja, nej, men det går de inte. De har liksom ingen player for player ersättare. Ja, Harry Winks då. Men,
ja. Nej, ja, nej.
Vi går vidare.
Det gör vi, verkligen. Arsenal.
Seb, du är Arsenal-supporter. Känner du framtidshopp?
Lika mycket som Tuva, kanske mindre skulle jag säga. Nej, det här är ju ingen jätterolig tid. Alltså det känns som att allting, även spekulationerna i Arsenal väg, ligger lite on hold. Man inväntar svar som kommer med Europa League-finalen. Kommer det bli Champions League-spel eller inte? Men det som prioriteras, eller de som prioriteras positionsmässigt, är ju en ytter och en mittback. Vilket känns logiskt, för nu har man liksom, man har liksom fattat sina beslut kring mittfältet. Nu har man Torreira, man har liksom Xhaka. Nu får man helt enkelt köra på det. Nu får man se vad som händer. Och Özil finns ju också kvar där och kommer inte lämna. Så lagt kort ligger, kan jag känna lite där. Däremot så vill jag verkligen ha in en ny mittback.
Det är ju, måste vara jätteprio.
Det måste vara jätteprio. Ja. De har nu tre namn. Sokratis, Mustafi och Koscielny, flankerad då av yngre förmågor, Mavropanos och Rob Holding, som borde väl hinna bli frisk under sommaren, tror jag.
Mavropanos har väl haft skadeproblem också.
Han har också haft skadebekymmer. Så nej, det behövs en mittback. Och fick jag bestämma, så skulle man ju lägga den absolut största investeringen på det. Där tycker jag att Samuel Umtiti som jag alltid när jag sett dem i landslaget. Mm. Vore ett superalternativ.
Ja, gud ja. Det är superbra.
Och ska tydligen vara hyfsat billig. Problemet är väl bara att om en spelare är så pass billig och precis har genomgått en allvarlig knäskada, mm, då kan man börja ana de så kallade ugglorna i mossen.
Mm, absolut.
Däremot, om Titi kan komma och komma för en rimlig penning, en halv miljard, det är väl ungefär så mycket pengar Arsenal har att förfoga över. Mm. Så absolut, det låter jättebra. Arsenal kommer ju inte ge sig in i något budkrig om ännu mer eftertraktade mittbackar som Koulibaly och ja,
nej, men de där. Ju mer jag tänker inte på det, för att det är konstigt också att Umtiti har ju fallit ut liksom ur Barcelonas, alltså att de hellre spelar med Clément Lenglet övergår mitt förstånd.
Ja, men det, jag tror det har att göra med hans skörhet, va? Och det är ju inget bra tecken. Nej. Man vill ju inte ha en ny Ledley King, eller hur? Apex. Jag fick in den där också. Nej, men så Umtiti, eller i alla fall, jag vill ju inte att man gör en ny Sokratis-värvning. Nej. Och tar in en liksom, ja men där snackas det om Manolas. Mm. Ta in en ny så här 10-15 miljoner eurospelare som är liksom habil.
Nej.
Och inte mer, för det behövs liksom ett framtidsnamn där. Mm. Det behövs en mittback som är 23, 24, 25, 26. Och som är jättebra. Mm. För att bygga stommen.
Fan, det är typ helt omöjligt att hitta bara sådär.
Ja, exakt. Men det behövs, det här är där de ska lägga krutet. Mm. För att liksom, en ytter, absolut. Det behövs såklart. Men det är ju inte riktigt i målproduktionen som Arsenal har haft sina största problem. Ja, även om det också har varit ett problem. Sen snackas det mycket om huruvida, och det här går jag i stickstäm mot många Arsenal-fans som på något sätt på allvar reflektera kring huruvida man ska sälja Lacazette och Aubameyang.
Nej, är väl enklare
svaret. Det är så dumt, så intressant. Och de säger, jo men om man kan få 75 miljoner bla bla. Jo men vad tänker ni ska liksom finnas kvar då? Ja, de tar bort, alltså, vem ska liksom komma till en klubb där liksom de enda spelarna med någon form av världsklasspotential är borta liksom? Mm. Jag går till Arsenal för att spela med Granit Xhaka och
Alex
Iwobi. Det funkar inte. När man liksom har två anfall, när man har liksom ett anfallspar. Mm. Om man kollar på anfallsparet så är ju Arsenal på allvar kanske det bästa laget i Premier League. Om man ser bara till de två anfallarna liksom.
Ja, visst. Ja. För att jag är snäll.
Ja. De har tillhör i alla fall toppskiktet i ja, Premier League där.
Absolut.
Då måste man ju på något sätt, då kan man liksom inte tänka som någon slags Sim City-figur där. Och tänka, jo men om jag säljer det här, då skulle jag kunna köpa det här, bla bla bla. Mm. Då måste man på något sätt grunda hela sitt lag i att man har en världsklass kompetens, en världsklass USP. Mm. Och så får man bygga kring det, oavsett hur mycket pengar man får. Så nej, kan vi släppa Arsenal? Jag blir deppig på
det. Vi går till det roligaste att snacka om. Krislaget nummer ett.
Manchester United. Ja, det är trevligt. Vad tycker du om Manchester United, Tuba?
Inte bra.
Nej. Det får stå för Tuba då.
Nej, jag kan verkligen backa upp det.
Nej, jag är kliven. Detta fina United. Daniel James pratas det om.
Mm.
Skulle kosta, jag har ju bara sett highlights från honom. Mm. Där ser han ju väldigt spännande ut.
Ja, absolut.
Swansea, var han 21?
Mm.
Och ingår väl också i den här British Core-tanken.
Men det är väl väldigt tydligt att Ole Gunnar Solskjaer har varit ute och pratat om att det måste vara en viss typ av spelare det ska vara, och alla engelska medier rapporterar ju att de vill ha unga, utvecklingsbara, gärna engelska eller brittiska spelare.
Och jag köper det fullt ut, för att när vi skrev om den här Daniel James-affären så la vi ut på Facebook på Sportexpressen, alltså. Då var det många kommentarer i stil med, ja, det är absolut en sån världsstjärna man ska få in för att lyfta det här laget. Ja, jag har hört att Real Madrid också sparar in honom. Nej, Real Madrid sparar inte in Daniel James, men det kanske är ett bra tecken för United. Mm. För om man kollar på de här världsstjärnorna de har köpt på sistone så har det ju inte fallit så väl ut.
Lex Alexis.
Lex Alexis, Lex Angel Di Maria, Lex Falcao, Lex allihop.
Mm.
En ny satsning på nytt blod. Låter helt rimligt. Och jag tycker inte den här ska förväxlas med Liverpools satsning på mediokra engelska spelare.
Mm.
Som dessutom var på något sätt, det känns som att när de köpte Charlie Adam och Andy Carroll, så kändes det som att då hade de nått ungefär sin fulla potential.
Mm.
Det har ju verkligen inte Daniel James gjort, får man ju anta.
Nej.
Så jag tycker att den satsningen låter faktiskt som det första rimliga United har gjort på ganska länge. Och jag kan inte tänka mig att Ed Woodward har något med det att göra.
Nej, men de har ju också lite, om vi ska vara rent så, satt sig i en situation där de kanske inte riktigt kan värva de absolut största namnen längre.
Det de kan ju är att de kan ju ta in stora namn som ändå är lite på fallrepet. Alltså jag tänker Alexis Sanchez. Mm. Alltså spelare som är etablerade världsspelare men som ändå känner i sig att okej, jag kan nog inte hoppas på Barcelona eller Real. Men jag kan gå till United och få otroligt mycket pengar.
Jo, och men sen att Sanchez skulle bli så dålig som han varit, har vi varit inne på, det kunde man ju typ inte förutse.
För nej, verkligen
inte. Det är ju ett fall olikt något annat.
Ja.
Och på samma sätt så kopplas ju United ihop med Gareth Bale. För av allt att döma kommer ju han lämna Real. Men det känns nästan mer rimligt med PSG. Fast United skulle kunna betala hans löner där också. Det är ju liksom alltså, en av få klubbar.
Om man får välja mellan Daniel James och Gareth Bale, så tycker jag väl att de flesta vettiga tar en Daniel James istället för en Gareth Bale. Det känns som att det är mer av samma för United. Nu har United testat Gareth Bale-vägen. De har inte köpt just specifikt honom, men de har köpt Gareth Baleska spelare. Och det har inte funkat.
Nej, alltså, nej men det finns ju en rimlighet i att så här, de kopplats ihop med Declan Rice också. Gud, Harry Maguire fortsatt, vad man nu tycker om det. Jag vet inte, men
Harry Maguire vore ju ändå en uppgradering på vad de har.
Nej, men de har ju gett nya kontrakt till precis alla sopor i den backlinjen. Ja, så att de kommer att sitta
de får skylla sig själva, de måste köpa mittback.
Någonting man ändå kan säga kring det, precis som du är inne på, att men de måste ju göra någonting nytt. Så varför inte det här? För det kan ju inte riktigt gå sämre än vad det är de har gjort tidigare.
Nej, och kolla ändå, om de ska jämföra sig med Liverpool. Så vad var det Liverpool gjorde om inte något helt nytt liksom? De introducerar ett nytt sätt att handla på. Och även City, alltså de kollar på City. Alltså City, Arsenal har fortfarande köpt en spelare för mer pengar än City. Det är ju helt osannolikt. Alltså kolla på City och Liverpool, de har inte heller, okej, visst, de har köpt Van Dijk och Alisson för 700 miljoner kronor. Men deras absolut största stjärnspelare förutom dem har ju ändå köpts in för ungefär 300 miljoner styck liksom. Och varför inte lära sig av det då och skippa de här drömmarna om att liksom köpa loss Mbappé för 3 miljarder och slösa bort en hel sommar på något sånt. Nu tror jag inte United kommer göra det, som sagt. Men det kanske United för 2 år sedan hade försökt med. De vill liksom ha spelare som kunde leva upp till det gamla United, Ferguson's United. Nu tvingas de inse att de är inte i den positionen längre. Nej. De ser något helt nytt. Så det låter väl supersunt.
Ja, det tror jag med. Är det någonting, för de måste ju göra någonting. Den här sommaren blir ju en ödesommar. Och det känns som att det är mycket gammalt, trött och dåligt i truppen rent allmänt som måste rensas ut.
Nu ska jag säga vilka United ska köpa. I den här andan. De ska köpa in Daniel James. Aaron Van Bissaka. Superspännande.
Ja, han är jätteduktig.
Jätteduktig. Framme tar de Declan Rice. Mittfältet. Redan nu mycket bättre än Matic.
Ja, oh, gud, men det är jag.
Mycket, mycket bättre.
Men det är du och jag och Tuva också.
Tuva, är du bättre än Nemanja Matic?
Ja.
Ja, mycket bra Tuva. Och sen, alltså Jadon Sancho, de kommer inte få honom.
Nej.
Det går inte. Han vill inte gå dit. Ja, där framme är det ju svårare, för där är liksom så här.
Men Nicolas Pepe.
Nicolas Pepe är ju spännande. Alltså, återigen, bara highlights.
Jo,
bara
men alltså, det är ju, om man tittar på hans stats bara, så är det ju imponerande. Alltså poängproduktion av ett precis Champions League-lag i Frankrike. Det verkar som att han har någon typ av X-faktor. Det är väl så här också utvecklingsbar. Om du tittar på om man då ska lära av Liverpool City. Mané var ju inte klar när han kom till Liverpool. Nej. Sané var inte klar när han kom till...
Firmino var ju inte heller en världsspelare.
Nej, men nu är han ju helt otrolig. Liksom. Och det är väl det Nicolas Pepe känns som, att det finns den... Han är fortfarande formbar till det. Liksom.
Där är i och för sig problemet, va? För då tänker jag offensivt, så säg att de tänker Pepe. Då har de ju superspännande med Rashford och Martial och Nicolas Pepe. Och det kanske vi inte riktigt ska inkludera i den här diskussionen, men är Solskär rätt person att utveckla dem? För att i Liverpool har man ju en tydlig organisation med att det är han, Michael Edwards, som har sista ordet när det gäller transfers, och sen finns Klopp där för att utveckla dem och slipa dem. Och därför blir ju den operationen så bra. Solskär kommer in, får massa oputsade, opolerade diamanter. Då måste han ju polera dem. Och där kan det ju brista. Och då är hela den här transferstrategin, som är sund i grunden, helt förgäves. För du måste ju ha båda leden. Du måste ha någon som hittar de här diamanterna, och du måste ha någon som kan utveckla dem.
Jo, men å andra sidan så ser jag mindre eventuella förluster.
Råa diamanter. Ja. Alltså icke-kokta diamanter.
Ja, precis.
Ja. Ja, det var pinsamt.
Men att, för antingen så går man vidare på det här, och liksom fortsätter att fucka med hela sin lönebudget för ett stort namn. Alltså om Ed Woodward får bestämma, tror jag han kan verkligen spränga banken för Bale. Det tror jag fortfarande han kan göra.
Bale, Coutinho och hela gänget.
Ja. Och säg då, oavsett, Solsjö kommer ju lämna inom ett år.
Ja, ja, just nu känns det positivt om du säger ett år. Jag tror det känns som ännu snabbare.
Ja, men ja, verkligen. Men om du då har tagit in unga, formbara, duktiga spelare, så får de ju för sin egen skull förhoppningsvis en vettig ersättare. Och då finns det att jobba med. Kommer den ersättare till ett ålderstiget, svindyrt, trött gammalt gäng?
Nej, det går ju inte.
Nej.
Det är faktiskt sant. Det har du rätt i. Så United fortsätter på den här vägen som vi väl tror är Solskjärs och Fylands valda väg. Och jag lyssnar inte på Ed Woodward.
Nej, gud nej.
Ska vi stänga sillesvepet där och tacka för oss kanske?
Det ska vi.
Ska vi ha tyvärr några sista ord till lyssnarna? Hur kändes första avsnittet?
Jättebra.
Mycket bra.
Roligt att få axla en sån här betydande roll.
Väldigt betydande roll. Som den burkiga rösten i bakgrunden, utan ansikte. Vi har alla varit där. I alla fall Pontus Winemo.
Verkligen. Nu slutar vi. Tack för
hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.